Ja, det är idag den 3 augusti 1979 och jag är hemma hos Greta och Einar Eriksson i Vävd. Och jag vill nu samtala med dem om gångna tider och jag vill börja med att fråga Greta om hennes förfäder och framförallt om hennes far. Därför att hennes far Josef Lundqvist var ju en av de ledande personligheterna inom Hållnäs hembygdsförening. Och det var ju också här i Vavd som hembygdsföreningen bildades 1930. Kanske kunde du, Greta, börja med att berätta en del om ditt föräldrahem och de människor som du mötte där och den affär ni där hade.
Ja, jag är född här i Vavd.
Vad heter dina föräldrar?
Josef och Lydia Lundqvist.
Och vad heter dina morföräldrar?
De heter A.F. Holdin och Tilda Holdin heter hon. Mormor.
Bodde dina morföräldrar här i Vavd?
Mm, ja, det gjorde de.
Och var ungefär?
Ja, här i byn vid Holdins.
På väg mot Gudinge?
Ja, just.
Och vad ägnade sig dina morföräldrar åt?
De hade affär. Lanthandel.
Jaha. Kommer du ihåg den affären?
Ja, mycket lite. Mycket lite. Men min mor, hon stod ju där och arbetade. För det mesta var hon där.
Och din far också?
Ja, inte på den tiden inte. Utan det var det ju senare.
Ja, förlåt, men din morfar menar jag.
Ja, morfar och min mamma, de stod nog där för det mesta.
Ja.
Så de skötte.
Och vad sålde de?
Allt mellan himmel och jord. Ja. Alla matvaror, alla basmatvaror. Och det var sill och fotogen och allting. Redskap. Och tyger. Sen med järnvaror, spik och alla. Allt möjligt som en bonde behövde.
Ja, just det.
Ja.
Hur var det, Carl? Sålde du själv någonting i den affären?
Nej, jag jobbade ingenting där för då gick jag i skolan. Ja. Och då. Så det var min mor som skötte om det mesta där. Och hon fick ju både köpa in och stå i affären. Hon fick ju fara till torget i Gävle och sälja ägg och smör som hon fick in som betalt.
Så de betalade en del av den varor de köpte genom att då lämna ägg och smör? Och...
Ja, mycket. Och så delvis lite pengar då, men pengar var ju ont om.
Ja.
Utan de hade en smörbit och så hade de lite ägg. Och det måste ju omsättas och säljas och då får de till torget.
Mm. Och var det din mamma som åkte till Gävle då, sålde på fisktorget?
Ja, hon sa att hon cyklade in till station, till Älvkarle. Oh, och sen tog hon tåget in till stan. Så det vart en lång dag.
Det var en lång dag.
Ja. Kunde vara ruskigt väder ibland, men hon cykla. Och sen fick hon upp till kontorerna och köpa nya varor och betala räkningar. Och. För postgången var väl inte så allmän. Och då sparas vi kanske porto på det. Och när de ändå var inne i stan så var de upp till firmerna. Det minns jag hon sa.
Så det var från Gävle de tog varorna?
Ja, men det kom på båt också till var det Fagerviken på båt. Men det var väl inte något regelbundet inte, utan det var vid bårar och höstar kanske.
Så då... Hände det att hon själv åkte båt in till Gävle?
Ja, det skulle jag tro att hon gjorde. Det gjorde hon nog.
Och varifrån åkte hon i så fall?
Ja, det var från Fagerviken. Så fick vi cykla dit och förstå.
Ja. Det var intressant att höra det.
Ja.
Och det var alltså din mamma som åkte och inte din pappa? Nej. Jag menar din mormor och inte din morfar?
Nej, morfar åkte nog inte så mycket. Inte. Ja, kanske att i början gjorde han väl det förstås. Men sen när mamma kunde sköta om det så då fick hon, då skötte hon det mesta.
Ja.
Men det är klart att han måste ju också hjälpa till.
Ja, hur var det på den tid då när din mormor och morfar hade affären här? Var de den enda affären här i Vavd?
Nej, det fanns en till som hette Hegerström. Som bodde här ett stycke i samma by då. Liksom. Och så det var två stycken i samma by då.
Och han hade samma sortiment eller hade han några andra varor?
Nej, han hade full lanthandel han också, så de hjälpte så att konkurrera med varann. Den som sålde billigast och så fick sälja mest.
Hur var det då med förhållandet mellan de två handlarna? Gick det bra tror du eller har du hört om det var något problem?
Ja, det kunde väl kanske vara något problem ibland. Om en var för dyr då så eller en var för billig, då var inte det bra. Då, för den som sålde billigast fick ju sälja mest.
Ja. Vet du om de hade några överläggningar med varandra när det gällde att sätta priser på varorna?
Nej, det fanns inte. Utan det fick de nog ta godtyckligt.
Kunde man tänka sig att dina morföräldrar då sålde framförallt åt folk från Gudinge som affär något i hållet?
Nej, det tror jag inte hade någon större betydelse. Utan det var ju, kunderna låg ju från byarna runt om här.
Vilka byar var det utöver då Vavd som man kom ifrån för att handla?
Ja, det var Gudinge och så var det Göksnåre, Ängskär och Önsbo, Kullen och Årböle kanske. Det var, men,
Malen?
Ja, Malen, ja. För de hade väl från Årböle, det kanske de åkte till Lövstabruk, för det var ju affär där också, brukshandel,
ja.
Lövstabruk. Och så Forsmark var det affär.
Mm.
Det var väl också kanske brukshandel.
Men i Göksnor och Ängskär, där fanns det alltså ingen affär?
Nej, de måste fram till Vavd.
Mm.
Sen blev det ju Konsum då. Vid Konradslund.
Det var längre fram.
Lite längre fram.
Ja.
Men det kan säga vad det var för årtal.
Mm. Men den här affären som fanns i Vavd då som dina morföräldrar hade. Den slutade sen och så flyttade man fram till den affär som Hegerström hade. Var det så?
Ja, min far köpte Hegerströms då. Ja, först började ju mina föräldrar då. Mina föräldrar övertog morfars affär.
Mm.
Och sen köpte min far Hegerströms affär. Så sen kom ju den bort.
Jaha, så det var ju...
Så då blev det bara en affär i Vavd.
Ja. Så det var Josef Lundqvist som köpte då Hegerströms affär?
Ja, det var det.
Så då måste det varit någon gång efter 1900... i varje fall.
Ja,
kanske senare ändå.
1911 är jag född.
Ja.
Som min pappa...
köpte Hegerströms affär.
Ja, det måste ju vara på 1920-talet.
Så pass sent, ja.
Ja.
Mm. Mm.
Det måste det.
Ja, och det är klart affären i... här då i centrala Vavd som dina föräldrar hade, din far hade. Den kom du väl ihåg eftersom du själv har arbetat där. Vill du beskriva den?
Ja, det är väl inte så mycket att beskriva. Det var till att jobba och stå i affären. Och det var som vanligt. Man fick vara som biträde.
Och där hade ni då en massa hyllor och en massa små lådor som det låg i, förstår jag.
Ja, det var små fack och hyllor. Och där skulle man plocka fram då och visa. Och det här handlas manuellt.
Och ni hade då socker och salt och
ja, då.
Sådana varor.
Ja, då. Det var tyger och strumpor och blåkläder och underkläder. Och järnredskap och det är allt möjligt som de skulle behöva ha. Ja. Så fick man ta hem. Och garner och fiskgarn åt fiskarna.
Ja.
Det måste man ha. Och vävgarn.
Mm.
Och karameller och cigaretter och snus. Snus, det såldes ju lös vikt. Och så det fick man väga upp i en strut.
Ja. Du blev expert på att göra strutar.
Ja, det kunde man. Om man tvungen att lära sig.
Ja.
Det gick ett hekto i en sån där ordentlig strut.
Ja.
Till och med 2 hektar kunde man lägga i en strut om man gjorde en riktigt rejäl. Men det skulle vara riktigt botten in. Men då satt det.
Hur var det? Det fanns väl snusdoser också som man kunde köpa snuset i?
Ja, de fick en dosa snus för 10 öre, minns jag. Ja, det fick inte kosta mer. Men då skulle de läggas i ordentligt. Då skulle de packas full, riktigt full. För det var många som kom och köpte en dosa snus.
Ja. Kanske vanligare än cigaretter och cigarrer på den tiden?
Ja. Ja, de yngre, de rökte ju mer än dels, men inte så mycket. De började inte så tidigt då, inte.
Nej.
Yngre som de gör nu. Nej. Nu är ju mycket tidigare åldrar.
Hur var det? Det var väl inga kvinnor som köpte snus och
nej, det fanns inte. Det var bara gubbar, snusgubbar, sa man.
Ja.
Ja, de yngre pojkarna använde inte snus heller då.
Nej.
För det gör de mera nu.
Ja, just det.
Ja.
Just det. Ja.
Och det var många som rökte bara lite till söndags.
Ja.
När de skulle åka ut på en lördag kväll, då kunde man köpa en ask cigaretter. Ja. Och så kunde man fråga om de inte rökte i veckorna. Nej, inte i veckorna. Det var för dyrt det. Utan de rökte på lördag och söndag kvällar.
Ja.
Och då kunde man väl gå åt en sån där liten ask. Och den asken var bara 10 stycken i då. Ja. Och då var det långa pappersmunstycken.
Ja. Ja, just det.
Ja, jag minns de där cigarettaskarna, de hette bridge och turk.
Turk, ja.
Ja, och de bridge-askarna, de kostar 30 öre tror jag, turk kostar 20 öre paketet. Så det var ju bara en 2-3 öre styck där på.
Ja.
Så det var ju inte så dyrt.
Just det, även om det var annat penningvärde då.
Ja, just det.
Hur var det, några dryckesvaror hade ni väl inte att sälja, eller hur? På den tiden?
Nej, det var bryggare som åkte kring med det, med svagdricka.
Mm.
Och så bryggade de lite själva.
Oh, ja.
Malt.
Ja,
malt det hade man hemma och sålde.
Ja. Ja.
Och det bryggade de själva.
Ja. Just det. Ja, hörru du, du talade om att ni sålde redskap och då kom man att tänka på cyklar. Jag vet att din pappa var väldigt engagerad i att tillverka cyklar, vill du berätta om det?
Ja, han tog hem cykeldelar från Gävle, från Nymans verkstäder, minns jag. Och då hade vi en som stod och plockade ihop dem där då. En kar, jag vet, det var olika, det var eftersom de hade tid. Då plockade de ihop hjulen med ekra och lösa ekra, minns jag, kombo och hjul. Och då plockades det där ihop. Tills det blev en cykel. Mm. Sen får han ut och sålde då.
Ja.
Och de var, jag minns inte om de kunde kosta 100-150 kronor en cykel då.
Ja.
Och det var inte alla som kunde betala en sån cykelkontant inte. Nej. Utan det fick de betala en 10 då och då på. Det var så. Mm. Det var ont om pengar. Men då tror jag att de betalade. Det gjorde de.
Mm.
För jag hörde aldrig att det var någon som inte hade betalt en cykel, inte.
Nej.
Utan det hade funkat bra.
Skötte sina affärer?
Ja då, mer än dels.
Mm.
De ville göra så gott de kunde.
Ja. Vad hette cykeln som din pappa hade?
Han hette Waffuder. Det var konstigt namn.
Hade han hittat på det själv?
Ja, jag tror han satt ihop det själv. Han var ute och åkte mycket så... Nej, han... var lite fantasirik.
Ja, och han ordnade ju med lite tävlingar också, cykeltävlingar, eller hur?
Ja, de åkte Holmenslövs där runt, minns jag. Och då hade de tävlingar då, och då fick de små pokaler, små silverpokaler. Den som fick första pris då, så fick den största.
De som anordnade då, det var någon förening här, eller hur var det?
Ja, det skulle väl vara någon sorts idrottsförening då, cykelklubb eller någonting. Ja. Jag kan inte säga vad den hette.
Nej.
Men det måste ju vara någon liten förening.
Ja, just det. Ja, hörru du. Din pappa hade ju många andra intressen också. Han var ju i Tyskland under unga år. Vad gjorde han där?
Ja, där arbetade han som urmakare. Han började ju i Gävle och lärde urmakeriet. Och sen urmakare som hette Valöv, tror jag. Och sen så var han i Göteborg och praktiserade där, hade arbete där. Och sen for han till Tyskland. Där var han ett halvår. Och sen kom han hem. Men han fortsatte inte urmakeri något vidare sen inte. Utan sen började han på med affärerna hemma här då. Jag övertog min morfars affär.
Ja, det hängde samman med då att han gifte sig och fick överta affären, som blev så mycket annat att han inte hann med sitt urmakeriyrke.
Nej, det var hans far som skötte om urmakeriyrket här på orten då.
Jaha.
Så då hade inte han hand om det inte. Utan det var ju efter hans död sen, och när han slutade affärerna här, som han fortsatte lite grann med urmakeriet.
Så Josef Lundqvists far var alltså urmakare?
Ja, han var ju urmakare i många år.
Mm.
Så det var ju där han, det yrket han tog upp efter sin far egentligen då.
Kommer du ihåg vad han hette i förnamn, den man?
Andreas Emanuel Lundqvist hette farfar.
Och var bodde han?
Ja, han bodde Vavd.
Vad heter det?
Katrinelund.
Just det, ja. Ja, kommer du ihåg hur det såg ut i urmakeriverkstaden?
Ja, det var hyllor och så var det krokar i de där hyllorna, och där hakas klockorna upp. Det var som grindar som han fällde upp, och så var det krokar i dem där som man satte klockorna på undan för undan då, och väggklockor, det sattes på väggarna, så det var alldeles fullt på väggarna.
Mm.
Och så fick de hämta sina klockor när de blev färdiga.
Var det många som kom och handlade klockor här då?
Ja, inte. Det är klart, det var ju mest reparationer förstås.
Mm.
Men det tog sig hem nya också.
De måste ha kommit hit från hela håll nu, så det fanns väl ingen annan urmakare?
Nej, jag kommer inte ihåg att det var nog inte urmakerier annars än i städerna sen.
Nej.
Jag vet inte att det var någon här. Utan de kom ju hit.
Han samlade ju då olika saker, din pappa, och det gällde ju också klockor. Så han måste mycket tidigt ha varit inställd på att bevara och ha klockorna kvar, vad jag förstår.
Ja, han samlade ju upp gamla klockor då och skickade till ett museum som han var till Uppsala med. Men jag vet inte riktigt vad det var för museum.
Jaha, så han har lämnat klockor till ett annat museum i Uppsala?
Ja, det har han. Han hade en väska, enkom väska som man gjorde, eller let göra. För man hade gamla klockor i, och de där vart uppskrivna ordentligt, var de kom ifrån och vad det var för årtal på dem.
Kan det vara Upplandsmuseet?
Nej, jag tror inte det. Det var något riksmuseum eller någon. Nej, ja, kanske inte riks. Men...
Kanske det är Stockholm då, där det finns ju urmakerimuseum.
Ja, det kan vara möjligt att det var i Stockholm. För jag minns att han for en kom in med den där väskan.
Mm.
För att det skulle bevaras, så att det inte skulle komma undan på något annat håll.
Ja, en del av hans dockor har vi ju kvar här i Hållnäs hembygdsförening, och de ligger en del av dem för närvarande i Hållnäs hembygdsförenings arkiv för att de ska vara betryggande bevarade. Och en del finns ju då i Västergården vid hembygdsgården. Och det har ju länge varit på tal, av flera personer har varit vidtalade att ordna det här djurmakeriet. Tyvärr, och med beklagande måste man säga, har det ännu inte blivit åtgärdat. Men nu senast har djurmakare Gösta Smedberg i Griggebo lovat att hjälpa oss med det. Och jag hoppas verkligen att det ska bli klart snarast möjligt. Vi hade hoppats att det skulle bli klart till den här hembygdsfesten i år 1979. Men det har ännu inte kommit därhen. Vi har fått en monter att lägga dem i varje fall. Och jag hoppas att det inte ska dröja allt för länge förrän dessa klockor finns till beskådande. Ja, hörru du Greta, det var inte bara klockor han intresserade sig för, utan det var också många andra gamla saker. Och om man tittar i hembygdsföreningens katalog för museet så ser man Josef Lundqvist väldigt ofta, att det är han som har skaffat det och det och det. Hur gick det till när han samlade alla dessa saker?
Ja, han var ju ute på sina resor en gång i månaden ungefär till orterna och tog upp beställning på varor som vi körde kring med. Och då kom han ju i kontakt med folk. Och på det viset så hämtade han upp det som inte de gjorde med då. Så köpte han upp. Mm. En del fick han väl, och en del kanske han betalade lite grann för.
Vi körde omkring, kanske jag frågar, körde ni med bil eller hur körde ni omkring med varorna?
Nej, det kördes med häst. Jaha. Häst och vagn.
Så ni hade en egen häst som man körde med?
Ja, det måste man ju ha. För vi hade ju lite jordbruk också.
Mm.
Vid sidan om.
Ja. Men när han då åkte omkring så här, då cyklade han kanske?
Ja, han cyklade delvis. Ja, för det mesta cyklade, men han hade också en motorcykel.
Ja.
Indian.
Oh ja. Ja, så han kom in i hemmen då tydligen när han då tog upp beställningar för olika varor som de skulle vilja ha. Och då passade han på att titta sig omkring tydligen och se vad de hade.
Oh, han var mycket ifrågad sig för och om de hade någonting. Och då var de på den glada sidan och så visade de vad de hade. Och då var han intresserad av det. Och då funderade han om de ville överlåta det.
Ja.
Och det gjorde de då, så då samlade han upp. Och det är ju mycket som är bevarat. Så det.
Ja, verkligen. Det är ju väldigt ofta man ser Josef Lundqvists namn som den som förmedlat de här gåvorna. Tog han hem dem då när han var ute och cyklade? Hur gick det till?
Ja, han hade ett hus som vi kallar för Rödladan som han lag in grejerna i. Det samlades upp. Och hade han ju, dörrarna hade han ju låsta. Men sen då så fick hembygdsföreningen överta undan för undan.
Mm.
Så nu finns ju inte den där ladan kvar inte. I samband med den här nya vägen då som gjordes så vart ju ladan riven.
Mm.
Och sakerna kom ju till hembygdsföreningen då.
Mm.
Det som de ville ha.
Mm. Kommer du ihåg några saker som han hade där i ladan?
Ja, han hade gamla skåp och några dalaklockor. Och det var väl några gamla cyklar och lite diverse redskap. Bord och ja, han samlade upp allt som han kunde få tag i. Ja. Allt bara det var något gammalt.
Ja.
Gamla böcker, gamla biblar. Och instrument. Ett gammalt dragspel hade han ju. Ett Magdeburg dragspel, det har ju föreningen fått. Och så en nyckelharpa. Och sen vet jag inte, det var... Att det var... Ja... De fick det som han fick reda på, så överlät han då till hembygdsföreningen.
Ja, han måste ha ägnat väldigt mycket tid åt hembygdsföreningen och åt dessa samlingar.
Ja, det gjorde han verkligen. Han var ju där mycket och hjälpte till att arbeta för att få ordning på så att det kom på rätt ställe och att det var någon som skötte om det och tog reda på det och skrev upp vad det var och var det kom ifrån.
Han måste nog också själv ha gjort en del anteckningar om vad det nu var och var från han hade fått saker och ting.
Ja, det gjorde han lite undan för undan. Jag vet inte mer än han särskilt om, men han skickade väl lite undan för undan och då tog de ju reda på det och antecknade där.
Ja, han tillhörde ju styrelsen och var ju med i den centrala ledningen. Så man hade ju ofta sammanträden här nere hos er också, eller hur? Kommer du ihåg det?
Nej, jag tror inte att vi hade själva något sammanträde inte. Det var i skolan i så fall.
Jaha.
Gamla skolan. Mm. Men annars så minns jag inte att det var något, inte hemma hos oss inte. Nej. Att det var något sammanträde.
Jag vet att det står i handlingen att man hade sammanträde här i Vaud, och i samband med det var man och såg på Josef Lundqvists samlingar också.
Ja, jo, det är möjligt. Det var nog säkert i skolan.
Ni hade väl mycket att göra med Daniel Westergren och Carl Holstrand, förstår jag.
Ja, de var ju också med i föreningen, så de hjälptes ju åt tillsammans. Det är inte den ena visste så visste den andra,
ja,
så de hjälptes åt.
Hur hade han skaffat sig det här intresset för hembygdsvård då? Insamlande av gamla saker, vad han har fått inspirationen ifrån, tror du?
Ja, det tror jag var från hans föräldrahem. Hans far. Så det låg nog liksom i blodet.
Uh-huh.
Att han hade, att intresset var åt det hållet. Mm. Han ville ju tillvara ta allt som var gammalt. För det skulle vara till eftervärlden, sa han.
Så hans pappa hade också sånt där historiskt intresse?
Ja, inte så särskilt. Inte. Visst var han ju rädd om saker och att det inte fick förstöras. Men inte, det var inte så att det var någon förening som tog hand om sakerna då. Inte, utan det skulle bara liksom gå i arv då. Från den ena till den andra. Det är inte han kunde använda då så skulle pappa använda. Sköta om.
Tror du att vistelsen i Tyskland kan ha betytt någonting för honom i det här avseendet?
Ja, han var ju mycket intresserad och lärde ju sig tyska språket. Han var ju där ett halvår och där tog han ju kvällskurser. Och när radion började komma då lyssnade han väldigt mycket på den tyska radion.
Mm.
För det var ju mycket tysk eller från olika länder då.
Mm.
Och då minns jag att han hade alltid tyska språket på.
Jaha.
Om kvällarna så kunde han sitta bra länge och lyssna på. Jaha. Och det var det tyska.
Jaha.
För språket kunde han. Ja, för... Så han kunde ju både skriva och prata.
Ja. Det är fantastiskt att kunna så snabbt lära sig språket. Det har varit ett halvår i Tyskland. Kunde han något tyska innan han åkte dit, tror du?
Ja, det kan inte jag säga. Jag tror nog att han har lärt sig själv mycket.
Mm.
Och genom böcker. Han var nog mycket på att ta reda på själv genom böcker. Läste nog mycket. Och så hade han ett gott minne.
Mm. Det är fantastiskt med den äldre generationen. Jag har ju en farbror, Gerion Jakobsson, som åkte till Nya Zeeland och där lärde sig engelska och som han behärskar ju engelska nu också ju och kan tala det. Och han har inte heller läst engelska.
Nej.
Så det är fantastiskt vad de kunde lära sig dessa män från tidigare år.
Ja, det var deras goda minne. Mm. De kom ihåg. Hade de läst det en gång och så kom de ihåg.
Satt det där redan?
Ja, visst. Och sen övade de sig lite och träffa tyska människor då. För han åkte ju mycket till Stockholm och där hade han ju sådana som han var bekant med. Och de åkte han och hälsade på. Ja. Och då pratade de och då på det viset så lärde han sig.
När det gäller verksamheten över hembygdsföreningen, om vi återvänder till det igen, eftersom det är det egentliga ändamålet med vår intervju här. Hade han några som han samarbetade med här i Vavd när det gäller hembygdsföreningen?
Ja, det skulle vara Albin Jansson och magister Holstrand. Någon mer vet jag inte. Och så var det Ögren då. Järmunge.
Hur var det med Sven Edman?
Ja, han var väldigt duktig. Så, men han jobbar ju inom Juffen. Men inte inom hembygdsföreningen så mycket. Men han var ju duktig och ta reda på saker och kunnig.
Hur var det med befolkningen här då i södra sockendelen? Ställer man sig positiv till hans insamlar nit?
Ja, det tror jag säkert att han gjorde. För de lämnade saker som de inte behövde. Så tyckte de att det var bra att det kom någon som tog reda på det då, till eftervärlden. Så jag hörde aldrig annat än att de tyckte att det var bra. För de, när det var lite dåligt och så köpte de nytt. De inte ville använda det längre.
Just det. Ja, vi har nämnt tidigare att din pappa cyklade omkring mycket här i bygden och därigenom kom i kontakt med människorna i samband med att han tog upp order på varor. Men han kunde väl träffa människorna på annat sätt också kanske. Jag vet att folk brukar samlas i affärerna och prata väldigt mycket. Hur var det här i Vand på den punkten?
Jo, vi hade ju en bänk stod i affären då där vid väggen. Och när de kom in då så satte de sig alltid på den där bänken. För det var ingen brådska med att komma fram och handla. Utan de skulle prata lite först, gubbarna. Då kom de in, bönderna då, som var i byn. Då skulle de tala om väder och vad de höll på och gjorde. Och om det var några nyheter och så utbytte de det mot varandra. Och då hade de väldigt trevligt.
Det var lite av Vavs ljugarbänk så att säga.
Ja, det kan man säga. Det var en riktig ljugarbänk. Så den där bänken tyckte de mycket om. Så de kom alltid in och satte sig på den där bänken. Och då fick man höra vad de sa och man tyckte det var trevligt. Själv också.
Kommer du ihåg någon person som satt där?
Ja, Carl Olsson minns jag. Han satt ju så ofta där. Han kom in så satt han sig där. Och så kom Gustav Andersson och Johan Jansson i Torpen och de hade så mycket roligt att prata och de snusade och spottade. Men prata kunde de och resonera, så det fick man reda på rätt så mycket.
Vem av de här nu var den största storprataren som du då minns?
Ja, det var Carl Olsson det. För han var duktig att prata. Han kunde hela sockens angelägenheter.